Jaha, ni förstår, jag är rätt så nervös. Det brukar jag aldrig vara när jag ska predika, men det är jag faktiskt idag. Det är första gången jag ska förmiddagspredika i Korskyrkan i Götene. Det var en som sa, men det kan vara bra att vara lite nervös, för då skärper man sig, och det är nog sant. Många undrar naturligtvis över temat för den här gudstjänsten idag. Sårvård. Vad kommer det här att handla om för någonting? Och det kan man ju fundera på. Jag kan göra det trygg så tillvida att jag kan säga att jag själv har fått mycket sårvård genom livet. Och jag har också gett och förmedlat sårvård till många människor. Så jag vet lite grann vad det här handlar om. Och jag står på en stadig grund därför att jag vet att det finns vård att få för sår. Och det finns läkedom att få för sår. Och det finns bara en som vi sjöng om nu, därför jag bad om den sången. Den sjöng jag när jag var liten, jag kom hem i Pingstkyrkan i Helsingborg. Och jag älskade den sången. Vem kan läka hjärtat? Jo, det är bara en som kan. Och det är Jesus. Nu tänker du kanske så här, för ibland man är inte alltid, man djuplodar ju inte alltid i sitt liv hela tiden så. Men du kanske tänker så här, jag har nog inga sår. Då skulle jag vilja tala med dig efter gudstjänsten. För då är du en mycket unik person. För jag tror att vi alla genom livet har fått sår av olika slag. Olika tider och faser i vårt liv. Olika saker som har hänt oss. Det som livet har gjort med oss, som vi själva har gjort, som andra människor har gjort. Det finns alla möjliga sätt att få sår i sin själ. Varför jag kom in på detta här nu med sårvård var egentligen så att för 2 år sedan på sommaren så var Jörgen och jag nere i Skåne på semester. Och jag älskar havet och bada i havet, och han älskar att sova på morgonen, och det gör inte jag. Utan då brukar jag gå ner och bada istället och ta morgondopp och sitta och titta ut över sundet över Danmark där. Och så gjorde jag det också för 2 år sedan, så jag smög mig ner med ett äpple i badfickan och så gick jag ner. Och så tänkte jag, nej, nu är det sista dagen vi är här. Nu ska jag minsann gå ut ända längst ut på bryggan, den som jag inte har vågat gå ut på innan, för det var så långt ut. Så slipper man gå i vattnet så länge, för det var långgrunt. Och jag kommer ut där längst ut på, jättelångt fick man gå. Och när jag kommer ut där så var det en anordning som jag aldrig har sett, varken förr eller senare. Det var alltså en lång metalltrappa ner så här. Och när jag säger lång menar jag inte 1 meter, utan det var säkert en 5-6 meter ner så. Och den skulle man gå ner på, och sen kom man ner på en avsats, och sen var stegen ner i havet. Och jag gick ju lugnt och försiktigt, för jag tänkte det här var väldigt högt alltså. Och hinner inte gå många steg förrän jag halkar, för att det var blött på de här metalltrappan. Och slår mig något så kopp. Jag ramlar handlös, ni kan tänka mig i min vikt va. Ner, alltså så det bara tjong. Och så stannar jag ju till slut då. Och så tänkte jag, det bästa är att sitta stilla och inte röra mig. Så jag känner efter vad som har hänt egentligen. För det vet, när man blir skadad vet man ju inte alltid direkt. Men det kom folk springande som också hade varit ute på morgonbad. Och så, oh, sitt stilla, rör dig inte, vi har sett alltihop, sa de. Och så satt jag där och då kände jag att jag var rätt så möbultad. Men jag tänkte, det här har gått rätt så bra. Jag har inte brutit några ben eller så, verkar det inte som. Det verkar ha gått riktigt bra det här. Så jag sa till den här snälla damen som kom och sa, nej, det här går nog riktigt bra. Så nu ska jag hoppa i, sa jag. Men du ska väl inte hoppa i båda nu, sa hon efter det här fallet. Jo, men så var det därför jag gick ut här. Ja, sa hon, men då sitter jag och väntar till du kommer upp, sa hon. Ja, så det är ju snällt. Och jag badade, jag kände mig lite öm sådär. Och sen kommer jag upp, och när jag kommer upp, då känner jag vad jag har varit med om. Och så är du ensam här? Nej, nej, sa jag, min man med. Ja, var är han? Sen ska jag gå och hämta honom. Nej, men väck inte honom, så han sover nu. Ja, ja. Ja, men så tror du verkligen du kan ta dig bort till eran husvagn? Ja, det tror jag. Vad som egentligen hade hänt var att jag hade haft änglavakt, tror jag faktiskt. Va? Men en sak hade hänt. Jag hade fått en enorm sårskada. Här nere på benet var en sån stor, jag har aldrig sett något sånt, blodblåsa. Och jag ringde min yngste son som är sjuksköterska och så sa jag, hur ska man göra nu? Du ska se till att hålla den hel så långt som det går, sa han. Men det kommer nog inte att gå hela vägen, för man stöter till den ibland när man sover. Men det bästa är om du kan hålla den intakt hel så länge som möjligt, eftersom det är så stort sårområde. Ja, visst. Jag kom hem till Götene och då sprack den. Och jag gick upp på sjukvården och sa, vad ska jag göra med detta? Oh, då var det en vikarierande distriktssköterska som var där. Och så sa hon, oh, du ska inte göra någonting, sa hon. Du ska bara precis som vanligt när du duschar, låter du vatten och tvål flöda över. Så det ska vara luftigt. Ja, men så jag trodde verkligen det, för det är ju så här stort sårområde. Oh, så säger sjukvården nu, sa hon. Ja. Och jag gick hem och gjorde som hon sa. Så gick det 2 dagar, sen hade jag fått feber. Och då tänkte jag, nu förstår jag ju, det är detta jag befarade innan. Så gick jag tillbaka och så sa jag, nu har jag fått feber också. Ja, sa hon, hur mycket har du? Ja, jag hade 38, något sånt där. Ja, det är alldeles för lite, sa hon, för att det ska ha med detta att göra. Ja, men tror du verkligen det? Så, för jag är ju inte sjuk för övrigt. Nej, men när det börjar komma upp med 39-40, då kan man diskutera att det har med detta att göra, sa hon. Jaha, jag tyckte det här var helt sjukt. Jag gick hem och var lydig. Och sen hade jag 40 graders feber då en dag senare. Och fyllt med var i det här såret. Och då kom jag tillbaka och så sa jag, är jag en patient nu? Sa jag, eller ska det bli ännu högre feber eller hur det fungerade? Ja, nej, sa hon då, att nu skulle jag idag. Så då kallade hon in en doktor och så tittade hon på sån penicillin, sa han. Sen började min behandling för det här såret. Och det pågick i 4 månader. Och jag var sjukskriven en stor del av den tiden. Man provade den ena penicillinsorten efter den andra. Ni som är sjukvård, ni kan det här med stafylokocker och sånt här. Det luktade inte gott och det var 2 centimeter djupt så rakt in i benet. Och penicillinkurerna avlöpte varandra, kan jag säga då. När jag fick min 5:e kur, då pajade levern. För då ville inte den vara med längre. Så att då blev jag inlagd på infektion i Växjö. Och doktorn sa till mig så här. Jag tittar på dig nu, sa han. Jag har en fråga till dig, sa han. Är det så att du har lätt för att verka pigg när du är väldigt trött? Ja, sa jag. Det är en av mina gåvor som jag har. Ja, sa han. För att du borde inte kunna sitta upp en gång nu, sa han, med de levervärdena du har, sa han. Nu gäller det för oss att rädda din lever, förstår du. För det är katastrofläge just nu, sa han. Jag kommer att plocka allt. Jag struntar i blodtrycksmedicin och sånt där. Allt annat som du har, sa han. Nu är det levern vi ska rädda, sa han. Så tittar han på mig. Och jag förstår att det var allvarligt läge. Och så blev det. Det var den resan. Jag ska inte prata mer om det. Men det var den resan. Jag blev frisk. Jag blev frisk, men det tog lång tid. Hade jag fått hjälp direkt, hade detta aldrig hänt. Detta blev alltså en hel cirkus runt allt det här. Men hade jag kommit till någon som visste hur man skulle göra, så hade detta aldrig hänt. Och då började jag tänka på detta när jag låg där hemma. Så tänkte jag, ja. Och du vet, när man har tid att tänka sig, ja, det är ju samma sak som våra sår egentligen som vi får i vår själ. Vad viktigt är att vi tar tag i dem direkt. Så att det inte hinner utveckla sig och tibla mer och mer. Det ska jag predika om idag. Då har ni bakgrunden till varför det heter sårvård. Då kan du ta nästa. Hur får man då sår? Ja, alltså jag hade ju av skadan blir man vis, säger man ju. Så jag hade ju gått ut och googlat ganska mycket på det här hur man behandlar sår. Eftersom jag tyckte de kunde inte det där på den där vårdcentralen där jag var. Och då står det ju så här. Ja, man kan ju få så genom olyckshändelser. Ja, jag fick det på en brygga. Man kan ju ha olika sjukdomstillstånd. Man kan bli opererad och ha sår. Och man kan ha diabetes och man kan få trycksår. Alltså att ha så, alltså det är ju en belastning va, som påverkar hela vår vardag. Oavsett om såret är akut eller om det är ett olycksfall eller vad det nu kan vara. Så enligt vårdhandboken så står detta om sår. Då kan du ta nästa bild. Och när man får ett sår, du vet själv, när det händer någonting när dina barn var små eller om de fortfarande är små och kommer in och så gäller det att ha en väska full med alla grejer man ska ha för att kunna ge den här första hjälpen mot ett sår. Och då kan man ju ha en sån här väska. Nästa bild. Vid behandling av sår så ger vården i Sverige följande direktiv. Och jag vill att du tänk nu inte bara det såret som jag pratar. Tänk på andra sår också när du läser det här. Såret ska inte ses isolerat, utan man måste se det i ett sammanhang. Alltså personen och den omgivningen som såret har. Och då förstår du själv att om man har en omgivning som inte är ren, så är det inte bra för sår. Det är vi nog alla ganska överens om. Och man behöver också få definierat vilken typ av sår det är. Därför att man behandlar ju olika sår olika, inte sant? Om det är ett djupt sår, ett ytligt sår och var det sitter någonstans och så. Och målet för sårbehandlingen, det är ju att man ska möjliggöra en läkning och förhindra infektioner och minska lidande och underlätta för oss och så. Prognosen för ett sår trodde ju inte jag skulle ta 4 månader som det gjorde för mig då. Den förväntade tiden för läkning, det är beroende på många olika saker naturligtvis. Och då tar det olika tid. Och när jag sitter ibland med människor i själavård så brukar jag säga så här. Är du beredd att ge Gud den tid som han behöver för att göra dig hel? För att ha sår i sin själ, det är oftast ingen quick fix. Utan det kanske Gud behöver tid för att läka och hela steg för steg och bit för bit. För många år sedan så träffade jag en kvinna som var väldigt sargad. Och vi träffades var 14:e dag under 2 års tid. Och hon hade en mycket, mycket, mycket svår prognos kan man säga. Hon hade varit med om, kan jag säga, det mesta av allt som man kan vara med om här i den här världen när det inte är bra. Och varenda gång så frågade hon, tror du verkligen att Gud kan göra någonting åt det här? Tror du att han kan göra detta? Tror du att han kan göra detta? Hon var uppvuxen i ett kristet hem. Hennes pappa var pastor och började förgripa sig på henne när hon var i 6-årsåldern. Och var utsatt för sexuella övergrepp under hela sin uppväxt. Så småningom så för att klara sig började hon använda droger för att stilla den här smärtan som fanns i hennes själ av det hon hade upplevt. Hon gick djupare och djupare in i drogerna. Och när hon gick in i drogerna, då försvann det ännu fler spärrar. Så då började hon gå in och söka hjälp i det okulta världen. Bland alla möjliga sorter som det finns. Det finns en stor mix av det idag. Och hon blev naturligtvis inte bättre utan sämre och sämre. Det ledde så småningom in till att hon gick in riktigt, riktigt i mörkret. Och blev en häxa i satanistkyrkan. Det kunde ingen se på henne, men så var det. Och hon var fast i så många olika saker och var så sårad. Och då frågade jag henne när vi träffades första gången, är du beredd att ge Gud den tid han behöver för att göra det hel? Och då sa hon, tar det lång tid? Det vet vi inte, sa jag, för det är Gud som gör det. Men det kan ta lång tid. Och är du beredd på det? Ja, det är jag måste säga så. Efter de 2 åren så fick jag följa hennes resa genom hennes helande och upprättelse. Och det var inte lätt för henne, det var det inte. Men steg för steg så blev hon mer och mer läkt. Hon fick lämna mycket och blev fri från mycket. Hon fick förlåta mycket. Och när 2 år hade gått så kom hon till mig och sa hon, nu har jag varit på pappas grav och satt röda rosor och sagt att jag har förlåtit honom. Och det var en nyckel. Och det ska vi komma till lite senare här idag. Sen står det så här att man ska informera patienten. Det är ju viktigt att patienten förstår det hela och vad det är som påverkar det här med sårläkning och så. Och förstå vad det är som ligger bakom. För om man börjar att behandla ett sår och man inte vet vad som är orsaken till såret, så kanske man lägger massor med fina bandage och grejer över alltihop och det ser ut att läka bra och det blir en fin sårskorpa. Men under sårskorpan, där florerar det väldigt mycket som inte ska vara, vilket gör att det aldrig kan bli läkt. Det är därför som jag älskar det här bibelordet som säger att Jesus är densamme igår, idag och för evig tid. Eftersom Jesus är igår så betyder det att han kan göra någonting åt de saker som ligger längre tillbaka i vårt liv, som har skadat oss, som har sårat oss på olika sätt, som finns kvar i oss, kanske ända sedan vår barndom. Det kan han göra därför att han är igår. Och det är den Jesus som vi talar om idag som är sårläkaren. Det är vad han kan göra, för han kan göra det. Bibeln talar mycket om sår, att vi har en sårmärkt Gud. Och det brukar jag vidhålla. Jag pratar med människor som är pigga på att diskutera från andra religioner och så. Och då säger jag, ja, säger jag. Fast vi har faktiskt en sårmärkt Gud. Och det tror jag är den enda religionen, om man ska kalla kristendomen för en religion, där det är så. Det är skillnaden. Vi har en sårmärkt Gud. Han vet vad sår är, våran Gud. Han gav sitt liv för att våra sår skulle få läkedom. Nu ska vi se här. Första Peter i brev 2 och 24. Där står det så här. Och våra synder bar han i sin kropp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Det är vad Bibeln säger. Genom, och det, om vi tänker oss det alltså rent språkligt, att genom någon annans sår så blir mina sår hela. Det är lite kullerbytta när vi tänker det utanför det andliga ramen. Det är ju märkligt att mina sår kan bli hela utav andra sår. Men så är det. På grund av Jesus sår så kan också mina sår bli läkta. Hur får vi då de här själsliga såren i våra liv? Ja, vi kan ha varit utsatta för traumatiska händelser, olyckor och andra saker som gör att vi har fått sår i vår själ. Att människor har behandlat oss respektlöst, till exempel. Att människor och situationer har sårat oss. Där står Morgans mission, för när jag skrev det då var han på tv och höll på med det här med mobbning på skolor och sånt. För han hade också förstått hur viktigt det här var. Vi kan också själva ha utsatt oss för olika typer av mörker och kulta företeelser och hållit på med sådana saker som vi inte har förstått har varit fel, men som ligger kvar. Eller att vi har varit utsatta för olika övergrepp. Och här skulle jag vilja vända mig till er som är äldre i församlingen. Därför att jag älskar de äldre och jag är tillhör den skaran själv nu. Och det lärde jag mig i somras när jag var hos optikern. För jag skulle få nya glasögon. Och så satt vi där och så jag var väldigt, vad du är tyst idag, så är det något, för jag ska bara ha nya glas. Ah, sa hon, du vet, vänta lite, han sa hon. Och du förstår, sa hon, kommer inte att bli så hjälpt, sa hon, med nya glas, utan du har fått starr, sa hon. Och då hör jag mig själv säga, tänk att det trodde jag drabbar mest äldre människor. Och då blev det lite tyst och så sa, ja, jag ser ju här mina pappa att du har precis fyllt 65. Ja, just det, tänker jag, Birgitta, välkommen till verkligheten. Så är det. Så är det. Men jag tänker, du som har ett liv bakom dig, därför att vi vet ju att olika tider händer det olika saker också i våra församlingar och i väckelsehistorien och så. Och det kan också vara så att man har varit utsatt för andliga övergrepp. Och då ska jag förklara vad jag menar. Jag menar när man har varit med kanske i, hur ska jag uttrycka mig så det inte blir fel, laddade möten. Där man känner att man har inte själv fått bestämma riktigt vad som skulle hända när det gäller att få förbön eller såna här saker. Man har känt att någon har gått över min egen vilja som jag egentligen inte ville. Och det har skapat sår i dig. Och då skulle jag önska att du idag skulle kunna få en läkedom för de såren. För det betyder att det man har ett område i sitt liv när man har så, det är ett område som man ofta har mycket stora skyddsbarriärer runt, va? Då skyddar man sig, eftersom man är en normal människa, då skyddar man sig för att inte bli utsatt för det igen. Och vet du, Jesus, han kan läka även sådana sår. För det har ibland hänt saker i våra veckor. Jag är ju själv uppvuxen i pingströrelsen, så jag har följt med alla flödena som har varit där. Och jag vet också att det var inte alltid så visliga saker som hände. Och ibland var de kanske inte andliga heller, utan de var bara själiska. Och då kan man bli skadad. Och då kan Gud faktiskt gå in och hela och läka det. Så att man inte behöver gå och bära på en sån minnesbörda av det man har varit med om. Och låta det hindra en från att låta Gud få göra, välsigna en så mycket han bara kan. För det är det vi önskar egentligen. Och jag tänker ibland att jag skulle vilja, ja, det är mycket man vill. Men jag tänker att jag skulle vilja gå ut på våra ålderdomshem. Där åtminstone de som inte är alltför dementa kan ta emot det här. För det finns många äldre idag som dör med bördor och med sår. Och tänk att få dö glad och må bra i sin själ. Det är väl fantastiskt. Och det tror jag att Gud vill. För Gud vill upprätta, han vill läka alla sår, vilket namn de än har. Beda Wallström har skrivit en fantastisk dikt. Hon skriver så här: jag känner Guds kärlek rakt genom smärtan. Som en laserstråle av sol skär den sönder min själs plåga och gjuter olja och vin i mina sår. Du barmhärtige samarit, dina händer mjuka av omsorg bär mig bort från brottsplatsen vid vägen. Du låter mig vila och läka och betala det till min skuld. Allt som jag kan ge dig får du. Mina sår och min kärlek. Det är det som du och jag kan ge till Jesus idag. Våra sår och vår kärlek till honom. När man ska ha behandling av själsliga och andliga sår, så ger Bibeln lite olika råd för det. Och jag tänkte vi skulle bara läsa några bibelord runt det. Ifrån psalm 147. Där det står så här: han helar de som har förkrossade hjärtan och deras sår förbinder han. Det är Jesus, vår frälsare. Deras sår förbinder han. Och så ska vi läsa ifrån Jeremia 33. Där det står: så jag ska hela deras sår och skaffa läkedom och bota dem. Och jag ska låta dem se frid och trofasthet i överflöd. Och vet du, att få se frid och trofasthet, det har också med att såren blir läkta. För när man blir läkt, då får man också, då behöver man inte vara orolig över sina sår längre, utan då kommer Guds frid också. Och så ska vi läsa det som var någon vers ifrån det som Tommy läste här vid inledningen här ifrån Lukas med den barmhärtige samariten. Ska vi se. Där var vi. Ja, jag ska inte läsa hela berättelsen, för ni kan den. Den kan de flesta, tror jag. Men samariten som färdades på vägen, han gick fram till mannen som låg där. och han hällde olja och vin i hans sår och han förband dem och sen lyfte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Och så läste Tommy för mig ifrån Handbok för livet där det stod en annan översättning där det står så här ytterligare: och han vakade över honom hela natten. Alltså han gav första hjälpen. Han hällde vin i såren för att det inte skulle vara något orent kvar där. Och sen hällde han olja i för att läka det. Och sen förband han det. Sen lämnade han inte honom där utan han vakade över honom hela natten. Så gör Gud när han gör saker i våra liv. Det är inga hastiga blixtvisiter han gör utan han vill vara närvarande hela tiden i våra liv. Vad är det för typ av sår och hur har det såret uppstått? Har du som har sår och jag som har sår, har du haft det länge? Har du sökt hjälp tidigare? Vill du bli hel eller har du rätt att vara sårad? Ibland så kan man höra människor som säger så här: du vet inte vad jag har varit med om. Och då säger jag med all respekt: nej, det vet jag verkligen inte. Men Gud vet. Han vet. Jag har rätt att vara bitter över allt det som jag har varit med om du bara visste. Då säger Bibeln så här att bitterhet är roten till mycket ont. Och bitterhet hindrar en också från att ta emot utav det som Gud vill ge en. Och om det är något som vi ska vara väldigt vaksamma om i våra liv, det är bitterhet och besvik som ofta börjar med en besvikelse och som sen går över till bitterhet. Därför att det hindrar Gud från att ge oss allt det som han har för oss. Bittra rötter är hemska. Och det står i Hebreerbrevet 12:15 att bitterheten är roten till mycket, mycket ont. Och då så säger du kanske så här: ja, det är lätt för dig att säga. Jag har också levt ett liv. Jag är 65 som ni har hört. Jag har inte haft ett enkelt liv. Jag ska inte ta det här idag, men någon annan gång om jag får tillfälle ska jag berätta om det. Jag har inte haft ett enkelt liv. Utan jag har haft många stationer på min väg som har gett mig många sår. Och haft det mycket jobbigt så. Men jag har också sett att när Gud får komma till, då händer det någonting. Då kommer han med sin läkedom och läker dem så som andra har gett oss eller som vi själva har gett oss eller livet har gett oss. Det finns alltså en möjlighet till läkedom. Jag har varit paniskt förskräckt förbittrat för jag har träffat just kvinnor. Det är någonting med kvinnor, alltså oss, som lätt gör att vi öppnar upp för bitterhet. Jag tror det är inte lika mycket för män, det är ofta för kvinnor som blir lättare bittra på något sätt. Och för 10 år sedan så gick jag igenom en av mina svåraste stationer som jag haft i livet. Min man lämnade mig efter 30 års äktenskap. Och vi hade jobbat i Guds rike hela vårt liv och varit missionärer. Det fanns inte på kartan för mig att något sånt skulle hända. Första kvällen gick och la mig på kvällen så tog jag min bibel och så la jag den här. Och så sa jag: nu är det så här att allt annat förändras. Detta är det enda som inte är förändringsbart. Detta är det enda som jag kan hålla i just nu. Det finns inget annat som är fastare än detta. Och så la jag Bibeln här. Och så sa jag: Gud, jag har en första önskan till dig. Det är att du bevarar mig från bitterhet. För jag vill inte bli bitterhet. Vaka över mig. Tala till mig när du märker att jag går in på den linjen. Jag vill inte bli bitter, Gud. Bevara mig. Att leva i oförsonlighet, det är att ha ett begränsat liv. Alltså att inte kunna leva fullt ut när man vet att man lever i oförsonlighet med någon eller har varit med det tidigare i sitt liv. Det är ett begränsat liv. Och det livet är inte vi kallade att leva, utan vi är kallade att leva ett rikt liv tillsammans med Gud. Och då är det ju så här, och du kan ta nästa bild, Roman. Bibeln ger olika råd till oss när det gäller våra själsliga och andliga sår som vi kan få. Och ett av punkterna som Bibeln talar om, det är förlåtelse. Och då kan du tänka sig, nu kommer det, jag bara vänta på det. Jag ska förlåta folk vad de än har gjort mig, för man ska ju vara så väldigt generös på det området här. Så. Och det är sant. Det är inte alltid bekvämt. Inte alls. Inte på något sätt. Och det säger jag inte heller. Det är inte enkelt. Vem har sagt att det skulle vara enkelt? Jag jobbade ihop med missionärerna i Spanien en period. Och då sa han ibland så här. Nej, detta var inte så enkelt. Nej, sa han. Vem har sagt att det skulle vara enkelt? Det är bara att göra det. Och så kan det vara. Behöver man förlåta sig själv? Alltså Bibeln säger ju så här att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och det betyder att det börjar här. Om det är som oss själva. Om du inte älskar dig själv, då kommer du ha jättesvårt också att älska andra människor. Så är det. Behöver du förlåta, kanske dina föräldrar har gjort felsteg eller gjort saker under din uppväxt som du känner att det ligger som en ballast för mig. Eller dina syskon. Har du vänner som har gjort saker mot dig? Eller har du människor från din barndomstid eller ungdomstid som har hänt saker som du behöver förlåta? Eller arbetskamrater? Eller kanske till och med i församlingen och bland andliga syskon. Där behöver vi förlåta när det händer saker. Att inte förlåta kan ödelägga hela ditt liv. Nu är jag skarp här. För det är skarpt läge ska jag säga. Om du inte kan förlåta, så kan det ödelägga hela ditt liv. Du kan komma helt fel med allt vad du gör. Därför att du stänger av det som Gud vill tala in i ditt liv och hjälpa dig med. När du inte förlåter. Det är så allvarligt att inte förlåta. Nu ska jag berätta en berättelse för dig. När jag jobbade första perioden i Spanien, så hade vi jobbade med en spansk församling. Men sen så fick vi frågan, så vi hade skandinaviska möte en gång i veckan på en sån här skandinavisk café som fanns där. Och en av de första gångerna så kom det fram ett norskt par till oss när mötet var slut där. Och så sa de, vi hälsar på vad roligt, intressant detta var, sa de så här. Ja, vad roligt, så vi fortsätter nästa onsdag med, så är ni välkomna då också. Och så gick det en vecka och så kommer det onsdagen och så är de där igen. Och så kommer de fram igen och så säger de så här, alltså vi har frågat min man och jag hela denna veckan, alltså, vad är det ni har som inte vi har? Ja, så här, vad tror du? Vad tror du att det är? Ja, vi kan liksom inte riktigt komma på det, sa hon. Men du kanske kan hjälpa oss. Alltså jag vet ju ingenting om er, sa jag. Men jag kan säga att den viktigaste personen i mitt liv, det är Jesus, sa jag. Så har ni inte han, då det är en skillnad, sa jag. Nej, det har vi inte, sa hon. Det är det. Där ser du, sa hon till sin man. Det var det jag sa. Ja. Och så hade vi ett samtal. Och det ledde så småningom fram till frälsningsbönen. Hon ville ge sina liv till Gud. Hon var i 50-årsåldern. Hade flyttat ner till Spanien för att hon hade mycket svår reumatism. Så att hon var inte så pigg, kan jag säga. Utan hon fick spruta av sköterska varenda som kom hem då för att hon skulle klara smärtorna. Och var helt så här, ni vet, när man är reumatisk. Ja. De var frediga och glada som norrmän kan vara. Och de skulle komma, ja men ni förstår ju själva att detta, ni förstår, det kan ju inte. Vi har levt 50 år utan Jesus, sa de, mer än det. Vi kan ju inte bara liksom komma hit här en gång i veckan, vi har ju hur mycket som helst att ta igen. Vi måste ju få träffa er varenda dag. Och då bara kände vi såhär, ja, så, du förstår att vi jobbar med lite andra saker också här, så ja. Ja. Men det blev så att vi fick sätta av en dag till, en kväll till med dem. Och då kom de med kassa med mat. Och så sa de, nu ska vi äta först, sen ska vi lära oss, sa de. Det var deras sätt att uttrycka det. Och de ryckte Guds rike till sig. Jag vet, som man står i Bibeln, ryckte himmelriket till sig. De var sådana. Och det hände jättemycket med dem, underbara människor. Sen så hade gått några veckor, så kom frun till mig och så sa hon, du, sa hon, jag har gått och funderat på en sak, Peter, förstår du, sa hon. Du vet, jag kommer ju ihåg lite grann från när jag var liten, när man hörde om de här berättelserna om vad Jesus gjorde när han gick på jorden och sånt, när han botade sjuka och sånt där, sa hon. Gör han sånt fortfarande, sa hon, eller? Ja visst, gör han det, sa hon. Nu är det mycket enklare, sa jag. För att då var han ju tvungen att vara på den platsen fysiskt. Det behöver han inte nu. Utan han kan ju bota var man är. Någonstans är han ju där om man inbjuder honom. Ja, det var ju väldigt praktiskt, tyckte hon. Ja, för jag har ju tänkt på min sjukdom, sa hon. Och jag kanske skulle kunna bli av med den. Ja, visst, sa jag, visst. Men innan vi ber för det, för jag hade, då hade jag lärt känna henne och visste hennes bakgrund och vad hon hade varit med om för olika saker. Så jag sa, du ska få låna boka mig först innan vi ber för dig. Jaha, sa hon. Så du kan läsa den boken. Om du har läst den färdigt, sa jag, då kan du, få, kan du komma så ska vi be för dig. Och det var en bok som hette Tillgivelse på norska, förlåtelse på svenska. Och så hade hon börjat läsa den. Vi hörde ingenting. Och så träffade jag hennes man på stan någon dag efter. Och så sa jag, du, den där boken som du gav Tove, sa, vad var det för en bok egentligen? Ja, så den handlar ju om förlåtelse. Hör du, förstår, hon läser en halv sida, sen slänger hon boken in i väggen och sa, jag vägrar, säger hon. Och så försöker hon läsa till och så slänger hon boken in i väggen. Ja, sa jag. Jag har sagt att jag ber inte för henne för hon har läst den färdigt. Hä? Och så gick det några dagar till. Och så hade jag varit ute och haft kvinnomöte sent. Jag kom hem sent en kväll vid 11-tiden. Då sitter de i vårt vardagsrum och väntar. Nu är jag redo, sa hon. Jag har fattat det här, sa hon. Jag har läst boken klart, men det var den hemskaste boken jag har läst, sa hon. Ja, så förstår att det är det för att du behövde den. Och så pratade vi om det här tillge, som det heter på norska. Och så fanns det tre personer i hennes liv. Hon hade gått igenom en hemsk livsresa, kan jag säga. Men det fanns speciellt tre människor som hade gjort henne extremt illa på olika sätt. Och hon kunde till och med datera när hon fick sin sjukdom. Att det var kopplat till det. Och så sa jag, har du förlåt? Nej, det har du inte gjort. För det måste man göra väl, sa hon då. Ja, så. Och du behöver inte känna för det alls. Du behöver inte alls ha någon känsla av, oh, jag vill förlåta. Utan bara bestämmer dig för det. Och så sätter vi oss ner. Och så börjar vi. Och så sa hon, nu ska vi be här. Vill du säga efter mig? Tycker du lätt om jag ber först? Ja, det tyckte hon då. Ja, och då så ska du säga så här. För Jesus skull förlåter jag. Och så var det då tre olika namn. Hon skulle ta ett namn i taget och förlåta. När hon skulle börja säga det första namnet, så var det som det kom en kraft utifrån, bara slängde henne ner i golvet. Plockade upp henne, satte henne på stolen och så började vi om. För Jesus skull förlåter jag. Och skulle hon säga det här. Detta tog 3 timmar att göra, att säga de här 3 namnen. Det var en sån, jag ska inte säga vad det var för närvaro i det här rummet, men det var ingen trevlig närvaro, kan jag säga. För det var någon som ville att hon inte skulle bli frisk. Som visste att här är en nyckel för henne att ta emot helande och läkedom från Jesus. Men till slut så hade vi tagit oss igenom de här bönerna med de här 3 olika namnen. Och då så föll hon ihop som en människa utan skelett överhuvudtaget, bara en hög på golvet. Och så sa jag till hennes man, nu ber vi in helande i henne. Nu ber vi att bara Guds läkedom ska få komma in i hennes kropp och träffa henne. Och vi bad en kort bön bara om att Jesus skulle läka henne och göra henne frisk och så. Och sen tog hennes man med henne hem i bilen. Och sen så hörde vi ingenting. Jag sa, hon är nog rätt trött nu, så hon behöver sova nu, förstår du. Ja, det förstår han ju då. Och sen hör vi ingenting av dem. Förrän 2 dagar senare. Då ringer han. Och jag hör att han är chockad när han ringer. Och så sa han, bita, du vet inte vad som har hänt just nu. Nej, det har jag inte hört av er nu sen ni var här vid bad, sa jag. Du förstår att hon sov i 2 dygn i ett sträck utan att vakna. Ja, jag trodde först hon hade dött, sa han. Men det hade hon inte, för jag kollade ju henne. Och jag tänkte, jag ska göra som du sa, för du sa att hon skulle sova mycket. Mm. Och sen när hon vaknar, sa han, då hör jag hur hon går upp i badrummet och ska sätta på vattnet. Och ni vet, i Spanien på den tiden hade man mycket gasoluppvärmd vattenberedare. Så det tar ett tag innan det blev varmt. Och han visste att duschar hon kallt, sen kan hon inte röra sig resten av dagen. Så han skrek, stopp, det är inte klart än. Du kan inte duscha än, du får vänta. Och då kommer han in i badrummet och får sitt livschock. För där står hans fru fullständigt frisk. Som en ung kvinnas kropp. Ingenting, inga händer, fötter. Hennes ansikte sa hon, så som hon är 15 år yngre. Fanns ingenting av reumatism. Hon var helt knotig hela hon innan, förstår ni. Och han blev så chockad så han visste inte hur han skulle hantera det. Och till och med sjöng hon, sa han. Hon har aldrig sjungit förut. Och det hade med detta att göra. Nu vill jag säga väldigt tydligt här idag. Att det är inte så att bara för att man är reumatist så har man oförsonlighet i sitt liv. Inte alls. Inte alls. Det kan vara precis på vad som helst. Men i hennes fall så var det så. Därför att Gud mötte individen. Mm. I hennes fall var det så. Och vi fick inte tyst på dem. För hon blev undersökt på kliniken. De hade alla röntgenblottar på henne hon hade sett ut innan. Och de började kalla henne för mirakelkvinnan. För hon kunde inte vara tyst heller. Ja, dess Jesus har gjort så mycket ting i mitt liv. Så jag må ju bara ta och preka om det. Så, ja. Så var hon. Sen, gick de, sen fick de flytta tillbaka till Norge för att hon var ju frisk. Och hon försökte få norska försäkringskassan att friskförklara henne. De vägrade. Du har en kronisk sjukdom, du kan inte bli av med det. Ja, men det ser jag här, jag är ju frisk, sa hon. Så hon fick fortsätta vara sjukskriven. Mm. Och då gick de på bibelskola i två, hennes man och hon. Och fick vara med så mycket. De har varit som välsignelse för Gud i Norge. Mm. Så sånt kan hända. Av det lilla, lilla ordet förlåt. Därför att det är en nyckel till den läkedom och frihet som vi har tänkt att vi ska gå. Ska du ta nästa bild, Robin? Att gå på förlåtelsens stig, det är ett val och inte en känsla. För ska du bygga det på känslor, då kommer du aldrig dit. Utan det är något man väljer. Jag väljer att förlåta. Så är det. Ja, just det. Ibland är vi så emotionellt inriktade så att vi bara styrs av det här, att vi måste känna för att göra vissa saker. Och du skrev det här till dig, det har inte med detta, det här med män och kvinnor. Jag hoppas inte vi har någon feminist här nu. Men det är dock så att vi är utrustade med olika, vi män och kvinnor. Alltså vi har samma mått av känsloregister. Men vi kvinnor, vi agerar och talar mer utifrån vår känsla än vad männen gör. Är det någon som känner igen det som en man? När ni har en fru? Att det stämmer så, va? Ja, det är ju så, va? Därför att vi är olika och det är därför vi behöver varandra. Så att vi kan komplettera varandra så bra. Det var bara en bisak där. Men det här att kunna förlåta. Vet du, jag är lärare och jobbar och är speciallärare. Så jag håller på med alla de ungarna som har det jobbigt. Och då står man ibland på skolgården och så ska man reda ut en konflikt. Och du vet hur unga kan vara. Men sen kan det ibland vara så att när jag säger så här. Vet du vad du måste göra nu? Ja, jag måste förlåta honom. Ja, så här, det måste du göra. Oavsett vad du tycker så måste du göra det ändå. För annars kommer du må jättedåligt idag. Och så kan jag höra från ett litet barn som säger, som kanske inte alls vill det. Så säger han, förlåt mig. Och då kommer ofta tårarna. Och då säger jag, vad du gör mig glad att du gråter. Va? Så är de bra. Jo, för att du gråter, det betyder att du har ett mjukt hjärta. Och du kan känna när du gör fel. Och det ska du vara jätteglad för. För att det kommer hjälpa dig genom hela livet. För man kan ju, alla gör vi fel någon gång. Men vi kan förlåta. Och då blir allting bra igen. Så känns det gott här inne igen. Och det är ju så. Det här med att förlåta. Hur viktigt det är. Jag hade en kille på skolan, jag jobbar i Säsjö, som jag jobbar i Säsjö. Jag har bott i Småland 10 år innan jag flyttade hit. Och då jobbar jag på en kristen skola de sista 8 åren. Och vi byggde upp en skola som är ganska stor idag faktiskt. Men i alla fall, där var en kille som hette Manuel. Och han var en sån här, vet ni, med de här goda kinderna. Man vill bara pussa dem och krama dem, va? Ja, och så berättade hans mamma, jag vet, på kvällarna. Och så när vi ber aftonbön, han har bekänt sina synder. För det är han väldigt bra på, sån. Att han har gjort något dumt under dagen och så. Då säger jag, mamma, kan vi inte sjunga den där om salvan? Och då var det en sång som de brukar sjunga. Jag försökte få dig att komma ihåg den. Men har du kommit ihåg den? Jag kom på den. Har du det? Oj då. För jag kom bara ihåg de här orden att det var att sjunga om salvan. Och då somnade han så gott sen. För det handlar om att Jesu namn är som en salva för min själ. Och det är ju så. Visst är det gott att somna då och veta att Jesus salvan är där på våra sår när vi ska somna på kvällen. Då finns den där och så läker den oss. Ditt namn är som en läkande salva. Jag skriver det. Ja, jag vet inte. Här kommer det ny. Där så kan man göra när man förlåter också. Man tar varandras händer. Och det finns inget som är så underbart som att säga förlåt. Visst är det gott när man efteråt, när man har bråkat hemma med sin man, som jag gör ibland med Jörgen. Då säger Jörgen, förlåt mig. Det är klart jag förlåter dig, säger han. Ja. Det känns, då känns det bra igen, visst är det så? Men alla människor är inte vana med det. Jag skulle predika en söndag för mig där i en församling en gång, och så satte en man framför, och han hade gjort någonting, eller det var något konstigt med det, jag kommer inte ihåg vad det var. I alla fall, så jag hade svarat han på ett icke-okej sätt, tyckte jag själv. Alltså orden var rätt, men tonen var fel, om ni förstår vad jag menar. Så jag kände, jag kan inte gå upp och predika med detta, det går inte. Guds ande kommer inte komma någonting då, det går inte. Så jag gick fram till honom och sa, jag ska bara be dig om förlåtelse innan jag predikar här. Så, för det jag sa till dig innan, det var inte okej. Vad menar du, hur menar du då, sa han. Jo, men det jag sa till innan, den tonen jag hade då, den var inte okej. Okay. Ah, det håller ingen betydelse, sånt tyckte han då. Förstår ni? Men för mig hade det det. För mig hade det betydelse, va? Och då är det viktigt att man gör så. Då tar vi nästa, ja. För när jag förlåter, då klipper jag den där länken till den personen som har sårat mig. Så länge jag inte har förlåtit, så finns det en länk mellan mig och den personen. Och den ligger kvar där under ytan hela tiden, oavsett om du inte aktiverar det eller inte. Och då kan det onda fortsätta och gro som finns under såret. Och det är inte bra. Och snart så kommer såret att gå upp igen. Så är det. Så var noga med det. Förlåt. Ha det som en livsstil att förlåta fort innan det hinner sätta sig i dig. Och vet, jag har inte det med halva på det. Ja, vi kan inte ta tvåan. Men när du kommer till överläkaren, då vill han ju göra rent såret först. Och då talar ju Bibeln om vinet och det här först, och sen så kommer oljan. Och då tänker jag så här, att om man går till människor som inte har blivit tvättade, som håller på med tveksamma saker, med okulta grejer och håller på med healing och allt möjligt, och yoga och mindfulness och allt vad det heter idag. Om man går till sådana för att få hjälp, då betyder det att de har inte tvättat sina händer i Jesu blod. Och vad händer då? Jo, det kan bli infekterat ännu mer. Därför är det så viktigt att när du söker hjälp, att du söker det hos människor som du vet är frälsta och har en levande tro på Jesus. För att då kan du också undvika att få nya skador i dina sår. Då tar vi nästa här. Om du tillåter Jesus att läka dina sår, så finns det faktiskt inga sår som är för svåra för honom. Därför att genom hans sår har vi fått läkedom, står det. Det finns inga sår som är för svåra för honom, hur mycket de än ser ut och hur hemska de än ser ut. Och så har vi Beda Wallström. Rör ej mitt inre och människa. Den brännblåsas botten. Ömt, hudlöst, svidande. Rör vi mitt inre, o mästare, för det är läkedom i dina händer. Förbind, förnya och förlåt. Vi ska vara klara 11. Nej, det kan inte vara. 20, vi ska vara klara för 10 minuter sen. Då tar vi inte del 2, Robin. Den tar vi en annan gång. Jag hade 2 delar på den här predikan. Sårvård och hur man förebygger sår. Vi får se om jag blir kallad hit några fler gånger. Då kan jag ta den delen av predikan då. Hur man förebygger så, för det är ju också ganska viktigt. Man slipper få dem överhuvudtaget. Jag vill bara uppmuntra dig som sitter och lyssnar här idag, att inte vänta, utan att se till att du får läkt dina sår. För hela din omgivning och du själv kommer att märka det. Och du öppnar ditt inre för Gud på ett helt annat sätt. Det finns ingenting som kan vara hinder för Gud att komma in och göra det han vill i ditt liv. För det finns inga oläkta sår som stoppar det som du vill ha. Och för att du ska må bra. Ni som är unga. Mobbning till exempel i skolor och sånt är också sånt som gör att man kan få inre sår. När det är kompisar på skolan som inte ser en. Eller som säger fel saker. Eller ute på sociala medier. Och säger hemska saker. Alltså allt sånt här. Alla faser i ens liv. Kan man råka ut för sår. Men då är det också underbart att säga. Att också i alla faser av livet. Så kan man bli hel från sina sår. Så är det. Och om man kan bli hel. I en helt annan fas. Än när man fick dem. Och det tycker jag också är fantastiskt. För att annars skulle det vara helt kört för oss allihop kanske. Men eftersom Jesus är densamme. Igår, idag och till evig tid. Så har vi alla chansen att få bli hela och läkta igen. Amen. Jesus, vi kommer till dig. Du som är överläkaren. Du som är infektionsläkaren. Du som är den som verkligen kan hela och läka vårt inre. Jesus, vi tackar dig för att det är genom dina sår som vi kan bli helade. Och nu tackar jag dig, helige ande, för att du är här idag. Och när du är här så är det en trygg plats att vara på. Jesus, jag ber att du ska få gå in och läka de sår som inte har fått någon läkedom tidigare idag. Jesus, jag tackar dig att förlåtelse ska få komma och läkedom ska få komma. Jag tror att vi ska göra så att innan ni börjar sjunga här så ska vi göra så här att tillsammans ska vi be en bön. Och det gör jag för att om du söker förbön sen ska det vara lättare för dig att ta emot läkedom. Vi ska be den bönen som jag bad med Tove nere i Spanien. Och då ska vi säga så här. Att vi vill att Jesus ska att vi ger förlåtelse till dem som har gjort oss illa. Och det betyder inte det att du ska ropa ut några namn. Utan du vet precis vad det är för situationer. Eller människor som har skadat dig på något sätt i livet. Det säger du tyst för dig själv bara. Och så ber vi tillsammans nu. För Jesus skull förlåter jag. Och nu kan du säga tyst för dig själv de namn som du vet du behöver förlåta. Jesus, vi tackar dig för att du just nu klipper av länkar till situationer och till människor som vi har haft i våra liv tidigare som har skadat oss. Att din förlåtelse banar en väg för din läkedom och din olja.